Blod i gruset av Mats Jonsson. Utgiven av Alfabeta bokförlag. Inläst av Jakob Stefansson. Kapitel 1. Vi sitter i köket, Ingmarie och jag. Mellan de rutiga köksgardinerna är hela det lilla fönstret rött av solen som precis ska gå ner bakom grantopparna. Hennes rynkiga händer flyttar sig mellan kaffekoppen, fatet, askkoppen. Leker med tändsticksasken. Tänder en cigarett till. Ska du aldrig sluta röka? Nej du. Inte när man är så gammal som jag. Då spelar det ingen roll längre. Så hötter hon med cigaretten mot mig så att lite aska svävar iväg i kvällsljuset. Men börja aldrig, Mats. Lova mig det. Börja aldrig röka. Det finns ingen tant jag känner så bra som Ingmarie. Inte ens min egen farmor. Henne kan jag vara blyg för ibland, men aldrig för Ingmarie som sitter här i sin gamla träningsoverallsjacka och sina mysbyxor och tofflorna hon stickat själv. Ingmarie som har gjort pannbiffar med lök till middag. Det vet jag utan att behöva fråga, för det luktar fortfarande och i diskstället står den lilla emaljskålen med handtag som hon brukar servera dem i. Ingmarie som jag träffat varje dag så länge jag kan minnas. Det finns två lokaltidningar där vi bor. Mamma och pappa har Nya Norrland. Ingmarie och hennes man Lasse har Västernorrlands Allehanda. Varje kväll går jag ner till dem och byter tidning och får en kola. Eller kola, som Ingmarie säger. Jag tänker att det ska jag alltid minnas, ända tills jag också är nästan 75 år. Att det heter kola. Men det är inte för att jag känner Ingmarie så bra som jag sitter här just nu med penna och kollegieblock och hör henne berätta om när hon var ung. Faktiskt så är det en nödlösning. Men det säger jag inte till henne. Det skulle jag aldrig göra. När min lärare Charlie berättade om det stora projektet blev jag först väldigt glad. För det var så perfekt för mig. Hela resten av femman, ända fram till sommarlovet, ska vi jobba med det i både historia och svenska. Intervjua någon gammal människa om hans eller hennes ungdom. Hur det var då, vad de har gjort, om hur samhället såg ut då. Och med det menade Charlie inte samhället där skolan ligger, med hyreshusområdet och villaområdena, och huvudgatan med butikerna och bensinmackarna och sågverket nere vid älven, utan hela samhället, alla människor, Sverige. Jag vet att historia är det bästa Charlie vet, för han pratar alltid om hur det var förr, både på vikingatiden och Gustav Vasas tid, och när han själv var ung. Charlie är rätt gammal faktiskt, så någon i klassen kanske borde intervjua honom. En hel månad har vi på oss och vi får arbeta hur vi vill, bara vi redovisar inför klassen. Min presentation ska bli bäst, hann jag tänka innan frågorna brakade loss i klassrummet. Får man vara två? Vi fyra vill jobba ihop. Får man göra redovisningen som en teaterpjäs? Måste vi göra det här? Kan vi inte ha ett vanligt prov istället? Vad gör man om den man vill intervjua är död? Alla vände sig om och tittade på Arlene som satt i sin fina blus långt bak i rummet. Hon la märke till blickarna och rodnade lite men stirrade ändå tillbaka på dem som satt närmast medan Charlie bad henne berätta vad hon menade. Min morfar är död, men han hade ett så spännande liv. Han jobbade som skeppsläkare när han var ung och reste över hela världen. Och sen arbetade han på ett stort sjukhus i Stockholm och forskade om sjukdomar. Jag kan fråga mamma och mormor och be dem berätta. Han skrev en bok också. Charlie tyckte att det lät som en bra idé. Ett riktigt detektivarbete, sa han och log. Arlene sken upp och verkade redan tänka på hur bra och speciell hennes redovisning skulle bli. Hon är antagligen smartast i klassen, men kan vara rätt jobbig. Framför mig såg jag Ulrika lyfta på ögonbrynen mot Anna-Karin som drog ut sitt ansikte så det blev avlångt och muttrade skeppsläkare, liksom genom näsan. Samtidigt som de började fnittra sa Johnny, inte så högt men tydligt: det är ingen som bryr sig, Arlene. Sätt dig och plugga igen och var tyst. Arlene tryckte ihop läpparna till ett streck och böjde sig ner över den där svarta anteckningsboken hon alltid sitter och skriver i.